För söndagen så var det den helige Mikaels dag, alltså änglarnas dag. Och eftersom ni inte uppmärksammade det här i Mariannelund så frågade jag, kan jag få göra det idag istället då? Så därav temat änglarna idag. I Bibeln finns det tre änglar som är omnämnda. Vid namn vi har ängeln Gabriel, som är ju den ängel som kommer med budet om Jesu födelse till Maria. Och så har vi då ängeln Mikael som är någon slags stridsängel som vi ska återkomma till. Och sen har vi en ängel som finns i apokryferna också, den här delen mellan GT och NT som vi inte har kommit överens om. Kyrkan, om vi tänker tillhör Bibeln eller inte. Och där finns ängeln Rafael i Tobits bok. Så det är de tre namngivna änglar. Och i Bibeln, av Bibelns 66 böcker då, om man räknar bort apokryferna, så omnämns änglarna i 60 av de 66 böckerna. Det är ganska mycket. De böcker som det inte står om änglarna, det är de tre Johannesbreven och Jakobsbrevet och så Ruts bok och så Esters bok. Men Esters bok är inte ens Gud omnämnt. Det kanske inte är så konstigt. Om du känner att det här är jag intresserad av så har jag ett inte ett boktips utan ett filmtips. Jag har ju tjatat om det här förut när jag varit på besök här i församlingen. YouTube-kanalen The Bible Project. The Bible Project, de har en hemsida också. Och det finns massa korta filmer där på 5 minuter. Och så har de gjort spellistor liksom, när det är flera filmer lite på samma tema. Då finns det en sån spellista som handlar om andliga varelser, när de går igenom Gud, vad menar vi med Gud, och flera filmer om änglarna och några om demonerna. Och, ja, tips på bra fakta om änglarna. Vad gör änglarna då, om man ska försöka sammanfatta lite? Dels så finns de ju någon slags rådsförsamling, som en slags hov framför Guds tron. En av de här filmerna handlar bara om det, The Divine Council. Vi kan ju läsa om det bland annat i Jobs bok, i inledningen där, om änglarna som en slags rådsförsamling inför Guds tron. Men sen har vi också det här med att änglarna lovsjunger Gud, som vi har sjungit om, som vi kan läsa om också i Bibeln. Och sen har vi då detta att änglarna är budbärare, som ju Gabriel var. Och ordet ängel kan också betyda budbärare. De bär bud från Gud till oss människor. Och sen har vi då Mikael som är någon slags stridsängel som strider. Och det ska vi då titta på senare i predikan. Och sen har vi den här allmänt spridda uppfattningen om att vi har skyddsänglar. Och det liksom är huvudtemat för den här predikan. Stämmer det? Har vi skyddsänglar? Finns det liksom bibelstöd för den tanken om att vi har skyddsänglar? Och då läste ju Björn i inledningen av den här gudstjänsten från den här salmen, salm 91, som talar bland annat om det skydd som änglarna ger. Om att de skyddar oss och bär oss på sina händer så att vi inte stöter foten mot någon sten. Och då är frågan, stämmer det här? Alltså, stämmer det som den här salmen säger? Det här är ju den salm som djävulen citerar från när Jesus frestas i öknen. Ni vet de här 40 dagarna när Jesus var i öknen och blev och fastade och så till slut kom djävulen och utsatte honom för olika prövningar. Bland annat så ställde ängeln Jesus högst upp på tempelmuren. Han liksom förde Jesus till Jerusalem, ställde honom på muren där och sa han, kasta dig ner. För det står ju skrivet och så citerar han från den här salmen. Änglarna ska ju skydda dig så du kan ju bara hoppa ner här liksom, så kommer änglarna ta emot dig. Men då svarar ju Jesus, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Så kommer nästa prövning. Och den här berättelsen har gjort att jag personligen har haft väldigt svårt att ta till mig den här salmen. Liksom, jag tänker bara på Jesu frestelse i öknen när jag läser den här salmen. Och jag lever mycket med tidigärden, det vet en del av er. bott på en retreatgård under 2 år där vi bad utifrån saltarsalmer regelbundet efter en viss ordning. Och då hör den här salmen till kvällsbönan. Vi bad den varje söndagkväll, gjorde det i 2 år. Och sen varje kväll mellan påsk och pingst. Så att jag har bett den här salmen mycket, liksom läst den, men haft svårt att ta till mig den. För det känns som att liksom djävulen har smutsat ner den. Och hur ska jag tolka den? Vad stämmer och vad stämmer inte om det här skyddet? Och kanske har du också känt så. Så frågan, har vi skyddsänglar och vad gör de i så fall? Oj, nu tryckte jag 2 gånger. Nej. Vill den inte backa? Nu. 3 verser. Som ligger lite till grund för den här tanken om skyddsänglar. Vi ska gå igenom dem en och en. Dels har vi den här berättelsen i Apostlagärningarna 12. Apostlagärningarna 12, det är en rolig berättelse, kan ni den? Det är ju när Petrus blir fängslad. Han blir fängslad vid flera tillfällen. Men här i kapitel 12 blir han fängslad, satt i bojor. Och under natten så kommer en ängel och befriar honom. Och Petrus tror att det är en syn. Liksom. Men när han väl står utanför fängelset så inser han att det här var ingen syn. Liksom. Och så går han hem till en kvinna som heter Maria. Inte Jesu mamma utan en annan Maria. Och där pågår ett bönemöte. Där de ber för att Petrus ska bli befriad. Och Petrus knackar på dörren och så kommer det ut en tjänsteflicka som heter Rode. Och hon ser att det är Petrus och hon blir så till sig så hon bara stänger dörren. Och springer in i bönmötet och säger, ah, Petrus är här. Och då säger de, du är tokig liksom. Han sitter ju i fängelse. Och så hon står på sig och så säger de, nej det är hans ängel. Medan Petrus liksom står där och knackar på och inte kommer in. Och här, vad menar de med det? Det är hans ängel. Det låter ju som att varje människa har någon slags dublett som ser ut som en själv. Liksom. En märklig vers. Och sen har vi Hebreerbrevet 1 då, som säger så här att Hebreerbrevet i inledningen, det handlar mycket om änglarna och vilken status de har. Och då säger ju det här brevet att vi ska inte tillbe änglar till exempel, utan de står i vår tjänst. Är inte änglarna andar i Guds tjänst sända att tjäna dem som ska få sin del av frälsningen? Att änglarna på något vis står i vår tjänst. Och sen har vi den här väldigt gåtfulla versen i Matteus 18. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Vad betyder den versen? Det första man behöver ta reda på är ju, vad betyder dessa små? Och då har en del tolkat det som att det handlar om barnen. För att i kapitel 18 inleds med att de frågar, liksom, vad är det de säger nu? Vem är störst i himmelriket? Och så tar ju Jesus fram ett barn och säger, liksom, den som gör sig så här liten som ett barn är störst i himmelriket. Och sen så kommer ett stycke om frestelser och fall och sen kommer det här uttrycket. Men en del menar att det kanske inte syftar på barnen utan de kristna som håller på att falla eller som håller på att komma iväg bort från församlingen som finns lite i gränslandet liksom. Församlingens gränsmarker. För ni vet ju, i Matteus så finns det ju 5 tal. Det är en struktur i Matteus evangeliet. Vi har bergspredikan, första talet. Sen har vi utsändningstalet i kapitel 10, slags missionstal. Och sen har vi församlingstalet. Nej, liknelsetalet som handlar om ordet som bär olika sorters frukt och växer i världen. Och sen kommer församlingstalet och till sist då, som är kapitel 18. Och sen har vi talet om tidens slut. Men hela kapitel 18, det här församlingstalet, handlar om hur ska man se på kristna som faller eller syndar. Hur ska man göra när någon syndar i församlingen, när någon faller? Och det är som att det här talet handlar om De hos vilken inte ordet bär frukt, liksom, där sådden inte bär god frukt. De som faller för frestelser, när det kommer lidande och förföljelser. Eller där sådden, där ordet kvävs ihjäl av tistlarna, rikedomar och nöjen. Liksom. Hur ska man se på dem? Så en del teologer menar att dessa små handlar om de som har fallit och håller på att falla. De hos vilken liksom ordet inte bär rik frukt. Hur ska vi se på dem? Och då säger Jesus, förakta inte dem som har fallit eller håller på att falla. Eller som är ljumma kristna, som vi säger ibland. Förakta inte dem. För deras änglar ser hela tiden Guds ansikte. Och då tänker vi så här, och liksom, vad är det för poäng med det? Jo, på den här tiden fanns det en radikal judisk grupp som kallas för essäna. Och de menade att vid tidens slut så skulle änglarna komma och kriga mot de otrogna. De som inte håller förbundet. De som inte praktiserar ordet. Och då säger, det är som att Jesus här säger, nej, änglarna krigar inte mot dem. Utan de snarare försöker samla ihop. För efter den här versen så kommer liknelsen om det förlorade fåret. Att Gud liksom har omsorg om den som har gått vilse, de som håller på att falla. Gud vill fånga in. Så att änglarna liksom inte är, de är inte krigare mot de ljumma och de som har fallit. Utan de är snarare magneter som vill fånga in och liksom få kontakt igen med Gud. Nåväl, tillbaks i tanken då till den här psalm 91 och det här skyddet liksom som änglarna ger och bär, de bär oss på sina händer så att vi inte stöter foten mot någon sten. Stämmer det? Har vi verkligen ett sånt skydd? Och då tänkte jag att vi skulle gå till Uppenbarelseboken kapitel 12 där det står om den här stridsängeln. Och innan vi tittar på den här texten från Uppenbarelseboken 12 och läser om Mikael, ängeln Mikael, så måste vi bara säga någonting om vad Uppenbarelseboken är för slags bok. Och det är ju en apokalyptisk bok som är en slags bokgenre som uppstår lite i slutet av när GT skrivs och sen NT. Så den här mellanperioden mellan GT och NT skulle man kunna säga. Daniel brukar man säga är också en apokalyptisk bok. Och det här var en tid då det, Guds folk, judarna, var förföljda. Det var tufft. Och man brukar säga att apokalyptiska böcker, Uppenbarelseboken och Daniel då är apokalyptiska böcker, är en slags kristidslitteratur. Kristidslitteratur. Böcker som ställer frågorna, har Gud verkligen makt? Liksom. Det ser inte ut som det. Ondskan segrar. Vad är Gud när vi lider? Kommer Gud segra över ondskan? Och ordet apokalyps betyder uppenbarelse. Och det finns i inledningen, just det ordet i Uppenbarelseboken. Liksom. Detta är Jesu apokalyps. Han uppenbarar hur det egentligen är. Det ser ut som ondskan segrar, men egentligen är det inte så. Och i såna här böcker så spelar änglarna en viktig roll. Det finns fler apokalyptiska böcker än de som vi har fått med i Bibeln. Och där är änglarna som någon slags guider som visar, tar med människor på resor och visar hur det egentligen är. Och lite av det har vi i Uppenbarelseboken där det dyker upp änglar som visar hur det är, speciellt i slutet av boken. Men för oss då som lever 2000 år senare än vad den här boken skrevs, för oss känns ju inte de här böckerna som uppenbarelser utan snarare som gåtor och jättemärkliga böcker som vi inte förstår. Och det är ju för att det används så mycket symbolik från Gamla testamentet som vi missar ibland. För här var ju då kristidslitteratur som skrevs i tider av förföljelse, där man inte kunde skriva rakt ut vad man menade, utan man var tvungen att använda symboler för att det fanns en censur. Johannes skriver ju den här boken, Uppenbarelseboken, han sitter fången på Patmos. Han kan inte bara skriva liksom, kejsaren är av djävulen, utan han måste liksom skriva i gåtor. Därför är den här boken lite knepig. Och i kapitel 12, då får Johannes se Jesu födelse ur himlens perspektiv. I evangelien har vi ju liksom det ur vårt perspektiv, liksom, julevangeliet. Men i kapitel 12 får vi se det ur himlens perspektiv. Och då är det en kvinna som föder en son. Och den här kvinnan symboliserar både Maria, Israel och kyrkan liksom, på samma gång. Och då står en drake mitt framför den här kvinnan. För han ser att nu händer något viktigt. Nu gäller det. Nu måste jag sluka det här barnet. För det här barnet är så viktigt. Liksom. Jag måste vinna över det här barnet. Så står det så här. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn när hon födde det. Och hon födde sitt barn, en son som ska valla alla folk med en stav av järn. Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Det var hela Jesu liv på två verser. Han föddes och liksom djävulen försökte sluka honom, det gick inte. Och barnet rycktes upp till himlen. Liksom, Jesu liv i två verser. Och det som händer sen då, när Jesus rycks upp, det är att det blir en väldig strid i himlen. För att djävulen lyckades ju inte sluka det här barnet. Vi vet, alltså, han korsfästes, han dog, men draken lyckades inte få det i sin makt. Utan han uppstod igen, rycktes upp. Och då blev det en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, alltså djävulen. Och draken och hans änglar stred, men han övermannade så det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga... Jag är inte så bra på det här. Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans moder. Till våra bröders anklagare har störtats ner. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Ty han vet att hans tid är kort. Och när draken såg att den hade störtats ner på jorden började han förfölja kvinnan som fött sin son. Så Mikael då, som också förekommer i Daniels bok som någon slags stridsängel, mejar ner liksom djävulen och han kastas ner på jorden och alla hans änglar som har liksom anslutit sig till honom. Och han har ju många namn, den här, den onde, liksom draken, ormen från urtiden, djävulen och så Satan som betyder anklagaren. Och det kan vi se i Jobs bok, att Satan är som en slags ängel som tillhör den här rådsförsamlingen inför Guds tron och som anklagar och ifrågasätter. Jobs liv, hans rättfärdighet. Och nu när Jesus har vunnit seger på korset så finns det då ingen plats för anklagaren. Någon som anklagar oss för våra synder och våra brister. Så han kastas ner. Och det är det som gör att det ser ut som att ondskan har segrat. För nu är inte den onde i himlen längre. Utan på jorden. Och han vet att hans tid är kort. och han förföljer kvinnan, det vill säga kyrkan eller Guds folk. Och det är ju lätt att tolka det här lidandet som kyrkan får utstå och andra som en slags nederlag om att ondskan segrar. Men då säger Uppenbarelseboken, nej, det är snarare tvärtom. Det är tecken på att, att han har förlorat, därför är han så arg liksom, här i slutskedet. Saker är inte som det ser ut att vara. Det är liksom Uppenbarelsebokens stora budskap. Kyrkans lidande är inte tecken på Satans seger, snarare tvärtom, att han är övervunnen. Och när kristna dör martyrdöden så är det inget nederlag, utan en del i liksom vårt segertåg. För den här texten säger att vi vinner genom över Satan genom landsbygd, att leva i sanning och förkunna evangeliet med våra ord, våra liv, men också martyriet. Ordet martyrie som vi gör då betyder just vittne eller vittnesbörd på grekiska. Vi vittnar med våra ord och med våra liv. Och när kristna dör martyrdöden så är det en del i liksom striden. Där vi faktiskt visar Satan att du har inte makten över våra liv. Vi har del i uppståndelsen. Vi har del i Kristus. Vi har del i segern. Och i den här kampen, i att liksom förkunna evangeliet, vittna om Jesus seger, så vill änglarna hjälpa oss. Och det är ju det vi ser i Apostlagärningarna 12, att Petrus har fängslats och han kan inte missionera längre, och då befriar ängeln Petrus ur fängelset. Men det märkliga är då att i kapitel 12 så finns det en annan missionär, en annan kyrklig ledare, och det är Jakob, och han halshuggs. Jakob halshuggs i kapitel 12 och Petrus sätts i fängelse. Och då kan man ju fråga sig då, tillbaka till det här med skyddsänglar. Varför räddade änglarna Petrus men inte Jakob? Vad var liksom, hade Jakobs skyddsängel tagit semester? Och det här är, vi vet ju inte exakt hur det här funkar, men det vi förstår utifrån Nya Testamentet är att vi har olika kallelser och att vi tillsammans är Kristi kropp och vittnar på olika sätt. Och Jakob fick vittna med sitt liv, med martyrdöden. Och Petrus fick fortsätta att vittna med sina ord. Och varför det blev så för den ena och varför det blev på ett annat sätt för de andra, det vet vi inte. Om änglarna skulle skydda oss från allt lidande, allt som är jobbigt, så kan inte vi vittna om Jesus, för vi kallar det att vara korsbärare. Vi kallar det att vara korsbärare, och därför så skyddar inte änglarna oss från alla faror. Men de vill styrka oss och hjälpa oss när vi bär på korset. Och det är mitt budskap idag. Att betrakta änglarna som några som står i vår tjänst så att vi orkar bära korset. Paulus menar ju att genom dopet så har vi förenats med Kristi lidande. Så nu ska vi titta på den sista texten här som är min slutpoäng i andra Korintherbrevet. Dopet har förenats oss med Kristi lidande, men inte bara med lidandet utan också med trösten. Så här säger Paulus, och han talar utifrån sin egen erfarenhet. Han har varit med om så många faror som har märkt honom, som gjort att han har sår på sin kropp. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Alltså med lidandet så kommer också en tröst. Den här bilden har jag visat förut. William Blakes skiss på treenigheten. Jag har predikat om treenigheten förr i tiden. Eller förr i tiden, för några år sedan. Det är ju... Oj, nu försvann den. Förlåt, säger ljusteckningarna. Det var i alla fall fadern som höll Jesus i sina armar. Den korsfäste Jesus. Och så svävade ängeln likt en fågel liksom, över fadern och sonen. Det här är ju en bild av dopet. När fadern säger, detta är min älskade son, min utvalde. Och anden kommer ner över Jesus liksom, som en duva. Och i Jesu dop så är det som att han bejakar sin kallelse att ta på sig världens synder. Gå in den här korsvandringen, han bejakar den här kallelsen. Och det finns ett slags sändande i den här bilden av att liksom sonen som glider ur faderns armar in i en lidande värld. Men också en slags tröst att han liksom tar upp sonen i sina armar och väcker honom till liv. Och genom dopet så har vi då förenats med Jesus och du kan ju placera dig själv i den här bilden. Du är den som sänds ut i världen bland alla faror och alla lidande och förföljelse. Du är Kristus i världen. Du är också en korsbärare. Men det betyder också att du har del i den här trösten. Det finns ju så mycket ömhet och tröst i den här bilden. Och man orkar inte vara, man kan inte vara en korsbärare om man inte samtidigt tar emot trösten och hjälpen. Jesus bar ju inte ens sitt kors själv. Han fick hjälp av Simon från Kyrene. Som blev någon slags ängel för honom. Tar vi emot hjälpen och trösten. Och då är det en vers från Matteus 4 om Jesu frestelse som talat till mig de senaste veckorna. Som har hjälpt mig att liksom återerövra psalm 91. Som ju djävulen citerade liksom, till Jesus och sa, men du som har skyddsänglar, liksom, kasta dig ner här. Och det är att när djävulen lämnar Jesus så står det så här i avslutningen av den här berättelsen. Då lät djävulen honom vara och änglarna kom fram och betjänade honom. Änglarna kom fram och betjänade honom. Vad gjorde de liksom? Får du gå hem och reflektera över. Fylla i mellan raderna. Vad gjorde de? Gav de honom en kram? Kom de med tårta? Alltså, vad gjorde de för någonting? På vilket sätt betjänade änglarna honom efter den här tuffa kampen? Vi får inte tänka att vi ska vara de här starka hjältarna på korsets väg som klarar oss själva, utan vi ska låta Gud ta hand om oss och trösta oss och ta emot den hjälp som änglarna vill ge. Hur hjälper änglarna dig? Hur betjänar änglarna dig? På vilket sätt ger änglarna dig tröst i de svårigheter som du befinner dig i? Det är någonting att ta med sig vidare idag. På vilket sätt tröstar änglarna dig? Låt oss be. Fader i himlen, tack för att du har förenat oss med din son. Vi är i Kristus. Kristus är i oss. Och tack för att du har sänt änglarna till vår tjänst som vill hjälpa oss. Att vara som Kristus i världen. Hjälp oss att ta emot den tröst som du vill ge. Ge oss ögon att se med så vi urskiljer den, var den trösten finns. Hjälp oss att ta emot den. Amen.